Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Men då insåg jag att på Wikipedia så har någon lagt ut Alexander Kronlund, född i Bredäng 1971, skrivit låten Lucky med Britney Spears och Clown Mask, en finsk låt som inte ens vet vad det är.
Hans musikaliska CV är otroligt imponerande. I 25 års tid har han hållit sig relevant som låtskrivare för artister som Meja Lambretta, NSYNC, Britney Spears, Robin, Tove Lo, Ariana Grande och så vidare. Men det var först när han tog plats i Idol-juryn 2017 som doldisen blev synlig för en större skara.
Årets riktiga nykomling är Alexander Kronlund.
Jag tror jag har sett vad en idol är, när det funkar och vad det är från början och vad det kan bli. Men om jag minns tillbaka till när jag var 25 och det kommer in små charmiga 16-åringar som sen visar sig bli Backstreet Boys eller NSYNC. Kan jag tänka mig nu, om vi har tur, att jag kan få se igen.
Som del i gänget kring Max Martin har Alexander Kronlund varit präglad av den outtalade verka utan att synas hållning som alltid omgivit våra mest framgångsrika kompositörer i modern tid. Så det var inte helt självklart att den extroverte Kronlund skulle bli folklig, men det blev han, och mer om det senare. Kronlund är uppvuxen i Bredäng i södra Stockholm och har delat sitt vuxna liv mellan just huvudstaden och Los Angeles. Och det var i den senare stan som jag träffade honom först och har varit sugen på att intervjua honom sedan dess. Det här är nämligen en av de mest excentriska människor jag träffat. Jag har aldrig förut mött en människa som går så djupt in i sina intressen. Och nu blir intervjun av då i Värvet avsnitt 385, producerat av Klara Åström och Månsson och mig, Kristoffer Triumf, utgivet av Acast. Och gäst är alltså Alex Kronlund.
Jag mår bra.
Ja. Hur ser ditt liv ut just nu hösten 2019, Alex?
Livet ser ut som att det är på någon slags kuslig peaknivå av att få till det på många områden. Privat, egentligen.
Okay. Mm.
Eller ja, kanske yrkesmässigt också på något sätt. Men jag har ju en son som är 1,5 år. Gammal, som är underbar. Alla tycker sina barn är underbara, men jag hävdar att mitt är extra underbart. Och sen har jag också skaffat mig, blivit med hus, sommarhus, fast kanske all around, vi får se, utanför Mariefred.
Mina gamla hemtrakter.
Det är verkligen dina gamla hemtrakter. Jag åkte förbi, jag kan säga det redan nu, för att skapa lite bondingar. Jag åkte förbi och det ringde jag dig och sa också.
Ja.
Jag frågade efter adressen, för jag var i Strängnäs och rekade
mitt föräldrahem.
Ditt föräldrahem. Jag bara, får jag adressen genast? Och så åkte jag förbi där. Jag är inne i en period av barndomskrafsande och återerinrar och minns och så. Och blir lika tagen av andras barndomshem om jag får chansen. Så åkte förbi det. Jag vill bara säga att jag stalkar ju inte, det är fel ord, men jag snokade av nyfikenhet vart du bodde ungefär.
Ja, just det.
Men hela Strängnäs och gick runt. Men det är mer Mariefred som blir min lilla by nästan då.
Det var roligt att du sa att du håller på och idisslar din barndom nu. Inte med de orden, men ja. Om du summerar ditt liv, vad ser du som de stora brytpunkterna i din 47,8-åriga historia?
Ja, det är fan 47,8, ja. Ja, alltså jag skulle, innan jag ger det och försöker mig på det, för jag ska säga att jag är inte så bra på, jag har aldrig riktigt hållit på och fördjupa mig och minnas och det doftar. Låt oss ta, de flesta känner till Alex Jordman och Sigge Eklunds starka doftminnen och sökande och kännande av barndom. Det har inte hänt mig, men nu har det, kanske för att jag har fått en son, skett att jag börjar fascineras av min egen barndom och försöker bara ha så klara minnen som det går. Och de växer ju när man går in för det. Så, så där är vi just nu. Jag kan säga att det sommarhuset jag fick ett ryck och ville ha har fan exakt med det att göra. Jag minns mina barndoms somrar framförallt. Vilket är en kombination av, det var inte så många veckor som var så här, men jag minns dem starkt. Ibland fick jag åka upp till mammas uppväxtby i Jämtland, eller närmare bestämt utanför Östersund, Svenstavik, Skucku, om man ska vara väldigt noga. En by med typ 50 personer i.
Men alla lyssnare i Skucku nu blir så jävla glada.
Ja, jag vet. Ja. Och det, jag har ju släktingar kvar som är... Ja. Så här.
Både Värvet och Alex Kronlund är stort där.
Ja. Precis. Skucku levt upp nu. Ja. Med association till Alexander Kronlund. Jag måste också tillägga att Anders Kronlund, min lite yngre kusin, han har ändå haft en jävla fin artistkarriär på någonstans på 90-talet med Lars Vegas Trio. Det var en lite spexig grupp som var lite stor ett tag, där han var den här lite osäkra, mobbade lite på skoj då, medlemmen. Han har också, jag har sagt det någon gång förut för han ska få all cred, han lärde mig och spela piano och gitarr och sånt när han var 6 och jag var 7. Jo, men annars så är det så att Skucku, fint, och där var det då min morfar som har byggt hus och det är hästtag och man härsar hö och allt det här riktiga. Det fick jag uppleva på somrarna och det är så starka, goda minnen i stark kontrast till de stora vita åttavåningshöghusen i Bredäng som var 90% av min tid. Och så vill jag lägga till och puffa Barnens ö, de små korta veckor man fick där om man, ja, som jag då inte hade någon jävla, vad heter de här ställen man åker till, Torekov och så,
ja, just det.
Och liknande. Mm. Mm. Eller vad det nu kan vara. Jag hade inga Torekov-semestrar utan det var Barnens ö. Mm. Tillsammans med trasiga förortskillar och tjejer från andra förorter.
Ja, men kollo somrar, ja, helt enkelt.
Exakt. Mm. Mitt kollo var, det var jag och så massa ungar från Bagarmossen och Högdalen. Mm. Inklusive Jocke och Claes Ålund. Det var Bagarmossen tillskottet.
Ah, okay. Mm.
Från mitt håll så är det så att jag minns, där är Barnens ö-området då. Jag minns det med goda minnen förutom ett olyckligt sista år som jag hade haft tur att jag hoppat över det. För då fick de för sig, de som då var 15, då var jag 13. Och de skulle knäcka mig. Jag vet inte, de hade byggt upp några aggressioner mot mig. Vi knäcker Kronlund i år. Det hade de planerat och det gjorde de också. Så det var jävligt... från ingenstans en rätt traumatisk upplevelse som jag... enligt mina terapeuter inte har släppt riktigt.
Ah, wow.
Så den här kanske, den lilla grejen där med det som hände där och som skapade då en liten skörare variant av mig själv i högstadiet.
Mm. Men vänta, hur såg det ut? Var
just det, vi kan kanske gå för fort fram. Eller, för kollo var bara mysigt och det var fotboll och det var härliga ledare som jag nu förstår inte alls var 40-45 år. Nej. Det var liksom... 22-åringar. Jävligt naket var det också.
Okay.
Mm. Mm. Och de tänkte inte på att vi 13, 14, 15 år, jag tyckte att det var erotiskt. De var bara fria. Mm. Förvirrade känslor där. Mycket naket, men mycket glatt. Och jag var bra i fotboll, det var kul. Vi vann Sörängen, mitt kollo då. Vann Barnens ö-turneringarna. Så jag minns det med mest glädje och frihet. Och det, jag vill bara hoppa, vi kommer hoppa dit kanske då och då. Sommarstället jag byggt, jag försöker liksom en replika av kombinationen av Jämtland, uppväxten och Barnens ö.
Ja, jag
tycker att jag har lyckats ganska bra.
Mm. Men du kan inte droppa den här och förvänta dig att jag ska släppa den.
Nej,
eller säga att de ska knäcka dig.
Ja, just det, men precis. De knäckte mig då mest lite stryk, men mest verbalt och beräknad utfrysning och så. Sen gillade jag, på den här tiden fanns det några så här snygga, prassliga Adidas shorts där i 83. Maradona hade sådana, liksom, det var ett mode. Jag var bestämd över att de rosa var snyggast. Och det, där börjar vi lite med någon slags bögdrottning. Jag var smal som fan. Spinky, bögdrottning, söta blå ögon, såg ut som en tjej. Det var en jävligt dålig kombination med den här lite mer hårda betong stämningen som man skulle kanske mera klara av. Blev jättepopulär bland tjejerna på grannkollot, Bergängen. Ja, det byggdes upp till raseri bland mina... det var inte så många. Det var ju ett gäng som kanske hette då Patrik och Jocke och... Ja. Som drev på det här.
Men du vet vilka de är, aha, än idag?
I do, men jag har inte kollat upp dem. Nej. Jag har inte gjort någon Jonas Gardell-grejen. Och jag tror inte att de, enligt Jonas Gardells bok, upplevs, om de kommer in i rummet nu när vi är vuxna, att jag ska falla tillbaka i något skört.
Nej, just det
tror jag inte. Nej. Så att, hör av er, Jocke och Patrik och andra Högdalen busar.
Mm. En komikers uppväxt är det du refererar
till. Refererar till min Gardell, ja, precis. Jo, men okej, men vet du vad? Vi kan... Ja. Innan vi lämnar koll och grejen där. Det som jag tycker är, bara för att måla in det på något roligt sätt. Jag bestämmer mig för att jag åker hem 2 dagar tidigare. För att jag, I can't take it anymore. Så. Och då kommer en buss och kör hem mig. Och då åker jag genom Bergängens kollo med bussen. Där alla tjejerna tyckte jag var så här gullig. Och de sprang efter bussen. Och så satt jag med huvudet mot... fönstret och tvingade fram fina tårar.
Ja.
Och jag hade någon känsla av så att det var lite vackert och lite revansch. Det enda som var farligt var att det skapade en känsla att jag ska bara nu fokusera på tjejer.
Okej.
Okay. Ja, så det gjorde jag under många, många år. Ja. Vilket ledde till ett sexmissbruk säkert. Men, eller någonting. Eller bara något aggressivt min talang är tjejer, så att säga.
Mm, jag förstår.
Ja. Ja.
Ja, vi ska försöka hitta tillbaka till frågan om de stora brytpunkterna i ditt 47,8-åriga liv. Ja.
Men med en brytpunkt, om vi, det fanns ju brytpunkter innan dess, men låt oss säga att vi 13 år, det är en jävla grej där. Där sen finns det ju så här, min bonuspappa, som man inte kallar det då, men min mammas nya kille, var en oerhört troubled, mörk, narkoman, strulig, kom och gick och dog också då. Han hängde sig.
Oj.
Så det kan ju inte vara helt ovidkommande, att det kändes så skört då när jag var 13. Det hände mycket omkring där. Så när jag går in i högstadiet i Bredäng, som är ganska liksom, på den tiden en tuff, hård skola, så känner jag mig inte liksom så beredd på den som högstadiet kan vara, hårda djungel av positionering och aggressioner. Och så jag gick och strök längs korridorerna för att inte få stryk, fick stryk ändå från ingenstans utan förklaring, och hade ingen att sätta emot. Och där byggde jag upp ett något som jag jobbar på fortfarande, någon så här lite ryggradslös känsla av att inte stå upp för mig själv och slå tillbaka. Så jag fick dålig hållning och axlarna sköts fram och lite sånt. Så det skulle jag önskat att jag... Så kan man inte säga att jag skulle ha skött det bättre. Det var väl inte...
Du var ju ett barn.
Ja.
Alltså, ja. Så det var liksom en brytpunkt. Gillade du den här bonuspappan?
Ja, ja, det är det som är så jävla... Något som är vanligt, tror jag, det är det här hemska. Jag kan ta det faktiskt med min pappa också, som jag vill bara prata gott om. Han är också skör och gammal och... Jag har inte lust att prata om de tveksamma saker han har gjort, som var en omogen invandrares beteende. Fan, jag pratar fladdrigt nu. Men min pappa kom nämligen från Portugal runt 68. Flydde, kan man väl säga. Eller kanske inte så dramatiskt. Eller han smet från den vidriga diktaturmiljön upp till norr, till glädjen och rikedom. Och han ville nog lite random upp till Skandinavien, så blev det Sverige. Träffar min mamma, som då är 22. Romans, två rätt snygga människor som inte kan prata riktigt med varandra säkert och förstå varandra, mer än att de får till det att ligga och att jag blir till.
De talade kroppens esperanto, kroppens, så att säga.
Ja, precis. Mm. Och inser att vi är helt olika och inkompatibla, och det här går inte. Då tror jag att han, och där kan inte jag vara så säker på, att han träffar en ny tjej och skapar en ny familj. Han ville träffa mig jättemycket, tror jag. Men hade inte riktigt kanske stamina och liksom orken och liksom... I don't know. Men det jag vill försöka komma till är att jag växte upp med mamma bara. Mm. Och träffade honom sporadiskt och mycket mer senare när jag blev äldre. Varför är detta intressant? Jo, för att jag växte upp med mamma bara och den här systern. Den jag fick med mammas nya man, eller man, hon har aldrig gift sig för helvete, hon är emot det. Och där, jag försöker komma ihåg originalfrågan, men du var ju ute efter...
Brytpunkten.
Mm.
Brytpunkterna.
Nej. Mm. Och brytpunkten är nog... nej, fan, alltså, jag tappar nog tråden på, men jag vill bara komma... Jag kan helt bara glida in på min pappa och hans...
Men vi ska komma till den här föräldrar eventuella... också. Du behöver inte ta ansvar för intervjun. Du kan fokusera på...
Jag är helt inställd på att den här intervjun är fullt i mina händer. Om det ska bli bra eller inte. Nej, skojar. Ja. Nej, okej. Okay. Vi landar någonstans här. Vi pratar om lite lösryckta...
Men det var något slags, som det kanske är för alla då, men det låter som att den var väldigt dramatisk, din brytpunkt kring puberteten, liksom, den, högstadiet. Yes.
Absolut.
Det var en, men finns det måste ju finnas flera stora brytpunkter.
Jag vet, de är stora, men de är små. Det är roliga, tycker jag, att det är en liten grej. Det kan vara så här: jag mår toppen, känner mig stark, har många musikidoler, vill vara som dem. Kommer till fritids klädd som en slags liten mini David Bowie.
Mm.
Och blir utskrattad och får stryk. Och det är liksom kanske en liten grej då. Men det blir en brytpunkt i att ska jag stå på mig och klä mig så här imorgon? Eller ska jag ändra identitet och stil och överleva? Sådana små brytpunkter, eller är ju stora på sätt och vis, har jag mer och mer insett. kan vara mycket större än bevittna någon misshandelssituation och sånt som också är traumatiskt. Jo, jag skulle vilja hoppa till en brytpunkt då. Mm. För 13, 14, 15, 16, ja, det är de flesta håller på och går igenom piss där. Sen kommer en brytpunkt som först, eller som är härlig, som är att jag efter en liten kort sabbatsår efter jag gått ut nian är lite sådär, som man är ofta som en blivande musiker, lite fritidsledare, lite kör sådana typ av små gig och sommarjobb. Och sen söker jag in till Södra Latin musiklinjen och kommer in där. Och då är det enorm kulturchock till det bättre.
Fram till hit har du liksom varit i Bredäng, ja, i det liksom
jag skulle säga,
trånga.
Ja, en jätteförenklad bild. Fram till hit, en fruktansvärt kulturellt förvirrad, eller inte förvirrad, obildad, aningslös hårdrockare med jeansjacka, Iron Maiden ryggmärke på och inne precis i någon, sjunger i ett hårdrocksband, är lite för svag för situationen, lägger ner det och träffar då massa akademiker, barn med självförtroende och böcker hemma och vana och fika med stora koppar och sitter på Söder, är bekant med Söders alla kaféer. Jag hade inte kommit längre till Zinkensdamm eller mindre till McDonald's när jag åkte in med tunnelbanan. Så det var fascinerande faktiskt. Och jag direkt ville vara med dem och lämna bakom mig allt annat. Och gjorde så. Det där fikat tog jag lite långt. Så jag gick inte så mycket i skolan. Utan det fanns ett skitbra fik i plugget där. Och så några runt om. Där hängde jag mest. Södra Latinerna, jävla fina skolan. Som jag såklart då, jag missbrukade mycket, inte droger, utan jag missbrukade chansen att ta del av den här utbildningen. Men jag tog del av kulturen på fullt ut. Jag hade väldigt mycket frånvaro. Jag gick väl på musiklektionerna mest. Men det gav mig också, en brytpunkt är att det gav mig mina life for life- bästa vänner, Claes Ålund och som nu heter Max Martin, Martin Sandberg, som var mina klasskompisar. Vi fann varandra på ett enkelt sätt. Första dagen, tre långhåriga förortskillar bland massa AF, Adolf Fredriks, ungar.
Välklippta medelklassungar liksom.
Ja, vi gick på stereotyptanken att vi hör ihop och ser ungefär ut som varandra. Vi har säkert jättemycket gemensamt och det hade vi också på olika sätt. Fast jävligt olika visade sig på många sätt.
Du sa en grej som fastnade lite. Du sa att du gick med ungar som hade böcker i bokhyllorna. Ja. Det är en sån här klassisk liksom, klassmarkör, känns det som.
Jag är besatt av klass och status från då till idag. Mm. Jag tror att i min ryggsäck har jag liksom nästan som en liten smal bibel som heter Status bara. Den brukar jag bläddra i för att jag så här, det är som en mysläsning bara. Jag vet inte. Att komma hem till Johannes efter skolan på en liten så här, vi åker hem till mig efter skolan. Då kommer jag in till någon gammal sekelskiftesvåning med 14 rum, flygel och trevliga föräldrar som fortfarande är tillsammans och så där. Det är riktigt konstigt och främmande. En tjej som jag hälsar på, hon bodde i det här Bellman. Det är Eva och Eva bor, vet du vad det är?
Ja, just det.
Ja, det är tornet som, för er som inte vet var Eva och Eva bor. Och det kanske inte jag ska berätta för alla. De kanske inte ens bor kvar. Det är tornet som man ser om man åker mellan Slussen och Gamla stan. Det är ett torn som bara står och tornar upp sig över hela jävla Bellmansområdet på...
Ja, det är Maria Berget med utsikt.
Maria Berget. Precis, jag hälsar på dem som bor i det. Och det var också så här, hur fan kan man... Bor folk så här i min klass allihopa? Det var skumt. Men jag och Martin och Claes bodde inte så. Mm. Claes åkte hem till Bagarmossen, jag åkte hem till Bredäng. Martin orkade inte åka hem till Ekerö, så han åkte hem till mig till Bredäng. Så vi bodde ihop där. För det var närmare till skolan.
Ja,
men vi hade vårat självförtroende, våran idé. Vi var så här, vi är pop och vi kommer stå på oss med det. Ni är jätteduktiga instrumentalister och klassiskt fina.
Men när du säger pop, alltså ni var ju ändå hårdrockare.
Ja, jag vet, men jag skulle vilja säga att vi var hårdrockare, men med någon slags pop inriktning i det. Det skulle inte leda till en tombed och konstig subkultur i någon hårdrocksvärld, utan det var via den poppiga hårdrocken som blev mer och mer R&B, pop och soul och så vidare. Vilket leder till, nu jag bara kör nästa brytpunkt. Det är väl där, för vi satsar rätt snabbt på, eller först är det jag som börjar satsa på att vi ska skriva och producera. Det är för att jag vill fega ur lite med min artist. Att vara, både jag och Martin, vi har ju sångare i band och så. Claes också, gitarrist i sitt band.
Pratar vi Superstition nu? I
ja, vi pratar det här household, hårdrocksbandet Superstition från Fruängen.
Som ändå fick ur sig en sjutumsingel.
Vi fick ur sig en sjutumsingel för att min mosters man jobbar på MNV ute i Vaxholm. Så det var bara att nepotisma in. Det var min enda nepotismgrej jag kunde gå på. Jag hade kontakt med MNV Prog-studion, punkstudion i Vaxholm. Fick ur oss en singel, det var lite mäktig. Den fanns i Bredings musik skivaffär där, 4X säkert.
Finns också på YouTube, är det någon vänlig själ som har lagt upp? Herregud, man vill höra det.
Fuck, det visste jag inte, det var hemskt.
Och vet du vad det är sjuka är?
Nej.
Nu hör vi några sekunder där.
Jag tror att det ska grävas fram nu tydligen att jag uppträdde på Unga Tvåan också på tv. Men sen efter det där så jag träffade ju då som vi sa Martin, och ett stående skämt i mediasammanhang är, ska jag säga Martin, Max Martin, Max Martin Martin, Martin Sandberg, för att eftersom det är min närmsta vän så Max Martin och Max Martin låter skumt, men det är ju så han är känd. Så nu kör vi från med nu Max Martin.
Ja.
Känns töntigt, men ändå enklast.
Ja.
När jag och Max Martin då håller på och sjunger i varsitt band, så visar sig att han är fruktansvärt brådmogen och har kommit långt i sin sång. Helt vansinnigt. Och det växte på många år, på kort tid. Jag tror att han var 18-19, var topp 10 i världen på världens bästa sångare liksom.
Ah, wow.
Helt sjukt, jag fattar ingenting.
Men det här har väl sipprat ut i någon av dokumentärerna typ kring Cheiron. Ja, alltså det finns någon så här demo som egentligen är tänkt för de stora artisterna.
Ja, det finns ju, han sjunger in eftersom han var så duktig ofta demo. Det som är kul tycker jag med hans demosång ofta på poplåtarna som hamnar hos Backstreet Boys och NSYNC och Britney och sånt, det är ju att de var så unga så de tar efter hans sångstil på demos. Så han har ju liksom skapat en sångdialekt nästan som sen i nästa steg härmas bort i USA. Det är lite roligt.
Ja.
Men när han sjunger då pratar man att han sjunger väldigt så här liksom vackert och fint och starkt. Och
det var inte growl.
Nej, det förminskade mig sådär som man kan helt enkelt inom sport också bara möta snabbt någon överman och känna att jag byter sport. Fast jag bytte inte musik som intresse, utan mer att jag ska inte sjunga ett frontband och hålla på och vara artist. Det ska de bästa göra, tänkte jag.
Mm. Hur gammal är du då? När du inser det?
16, 17.
Okay. Mm.
Men Prince, som var min stora idol, jag upptäckte honom fullt ut då. Han skriver ju och producerar och till andra och lite speciellt. Så Prince blev min liksom, som jag tillbad nästan som en gud.
Mm. Är inte för inte som du kallar dig för Alex Purple ibland?
Nej, namnet Alex Purple tog jag bara pang-tjoff i någon slags brytpunktbeteende.
Mm.
Och sen blev Prince i sällskap med andra från barndomen, Freddie Mercury och Bowie och andra. De som guidade mig lite. Och sen upptäckte jag då att man kan ju producera och skriva, verkade som. Det var inte många som gjorde på den tiden. Så då kan man ju göra alla möjliga musikstilar, gömma sig lite och ändå få utlopp och så. Så.
Ja, för det där har jag funderat över, ifall det låg en sorg i det för dig.
Ja, då var det nog känns mest att jag bet ihop och kände att nej, men jag kanske borde för feg och inte passar inte att exponera mig sådär. Vilket jag senare upptäckte att jag lite kanske, jag vet inte om jag ångrar det, men jag är alldeles för mycket exhibitionist och älskar att stå på scenen, visade sig när jag gör det. Det kanske fanns något där som jag skulle ha stått på mig med. Men att få uttrycka sig artistiskt fortsatte jag med. Martin fortsatte med sitt rockband. Tog det ganska långt. Han får få plats i den här intervjun, för han är så stor del av mitt liv. Mm. Han fortsatte. Men, nu kommer jag till att brytpunkten. Jag håller på mitt håll och skriver och producerar. Eller försöker lära mig det. Martin sjunger sitt rockband. Som signas av Dennis Pops då nya byggetjej Ron. Som kommer från Swimix, eller om det var Swimix och sen blev det. Dennis Pop som då också bodde kring hörnet där vi sitter nu. Mm. Som tyvärr gick bort 99 någonstans där. Dog av cancer, fy fan. Det tar vi sen. Mm. Eller om vi orkar. Han i alla fall såg någonting i Martin och fick honom till slut ur bandet som sin producentpartner. Då skulle han ge sig in och skriva och producera musik, Martin, istället för sjunga. Och då sa jag,
är inte det lite så här märkligt att göra det när vi snackar ändå topp 10 sångare i världen?
Ja. Dels var Dennis Pop kan jag säga så här, om Dennis Pop säger att kom med mig så kommer man. Om okay. Dennis Pop hade en sån karisma också. Mm. Inte kanske helt, det är väl lite som att titta in i Mark Zuckerbergs visioner och säga att det där tror jag att jag ska hoppa på. Lite så att rockkarriären, visst, men det var väldigt spännande det som Dennis Popper på med. Mm. Och jag himlade med ögonen och kände att Martin, hur fan tror du att du har ingen, jag vet vad låtskrivare och producent är. Jag har hållit på med det ett tag nu och utforskat.
Mm. Går ni fortfarande i gymnasiet nu?
Ja, nej, det har precis gått ur i gymnasiet. Där ska du inte hålla på med, tror jag. Eller jag tror inte det kommer gå så bra. Mm. Men han är en jävligt talangfull och envis människa. Så att han var riktigt snabbt en av de bättre på det också. Han är lite så där vidrig med att vara lite snabbt bäst på saker.
Okej. Okay. Mm. Fast egentligen bara när det gäller musik väl?
Ja, jag är bäst på allt annat i livet.
Eller hur?
Oss emellan, mig och Martin alltså.
Ja, mm. Ja, exakt.
Men man tjänar inte pengar på det jag är bäst på.
Nej. Inte nödvändigtvis. Och när han då hamnar på Cheiron vid Frihandsplan, då följer du med?
Typ. Alltså jag hade ju mitt eget lilla fokus på en grej jag höll på med. Och jag fick lite så här förlagskontrakt och lite sånt och var liksom inne på det och byggde en studio på Sveavägen. Problemet är att jag hade visionerat själv faktiskt om en stor dröm om att man skulle sitta ihop ett gäng i en lokal. Ungefär samma vision som Dennis Pop hade. Så jag tyckte, fan, det här är ju typ, det är min vision. Det här är ju helt fantastiskt. Jag vill vara med. Och sen så märkte jag att jag inte riktigt passade in rent. Dels någon slags rätt hård hierarki. Jag är lite för känslig för det här, tror jag. Mellan armbågandet och tävlandet och vet fan. Men problemet är också, det här är då 93. Jag är fullt inne på att allt som inte är hiphop är meningslös musik.
Okay.
Mm. Jag hade liksom kommit till den insikten att hiphopen är allt.
Mm. Vad har vi 1993?
Det här är då, förutom att det har varit en liten dos av Public Enemy och lite, och sen hade jag ju redan på Kollo för övrigt Grandmaster Flash och hiphop och så. Men här kom då den här magiska 90-talsvågen med Tribe Called Quest och New York East Coast-sidan och lite.
Är det Biggie så här?
Och lite NWA från West. Jag var mest i New York inriktad. Okay. Mm. Black Sheep, Black Moon, bla bla bla. Och Cypress Hill, House of Pain kommer då från Kalifornien. Och det, jag är helt så, det här är ju, jag tyckte det var onaturligt att man ska lägga till melodier typ och sådär, utan man ska fett beat och bara uttryck dig smart och snyggt och aggressivt. Sen och så gled in i Wu-Tang Clan, Method Man i synnerhet blev min.
Ja, men jag åkte till Staten Island då.
Gjorde du det?
Ja, för att, jag vet inte. Jag hade förstått att det var någonting med det.
Ja, gud. Det förekommer i var fjärde rad i Wu-Tang, Staten Island. För er yngre lyssnare, jag tycker jag kan slänga in en lite här och där som är 47,8 år. Mm. För er yngre lyssnare så var det, början av 90-talet, framförallt här hemma i Sverige, så var det en hyfsat stark schism mellan den framväxande kommersiella Cheiron / Dennis Pop och sen Max Martin poppen. Boybands, Britney Spears, NSYNC, Backstreet Boys, bla bla allt där. Och den oerhört starka Skånegatan, anglo indie pop britt pop vågen med Anders Lokko som någon slags språkrör och sen massa som jag tyckte underbara band. Problemet var ju då att jag tyckte det var fantastiskt bra musik som fienden då.
Alltså Popsicle och
Bearcourtet
och
men jag tycker också det är kul med pophits också så. Så jag är lite där, en fot här och en fot där. Jag måste nog lägga till också att jag fick det här bildningskomplexet som jag ändå hade. Det fick sig liksom, jag kommer inte ihåg längre varför det skedde, men jag fick säga, jag måste läsa upp ämnena på komvux och gå på universitetet och läsa. Och det slukade massa tid. Mm. Mitt i den här vågen av spännande musikhändelser. Så jag har liksom inte haft den här skygglapparna och eye on the prize och som en atlet, utan
på det sättet som Martin hade kanske.
Till exempel. Mm. Och många kring honom runt om då. Som man ska ha, man ska nå liksom toppen gärna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Så jag vill bara få sagt att jag blev förälskad i att utbilda mig. Så att jag höll på med det ganska hårt i parallellt med det här. Typ, jag tror det är liksom ungefär som jag la av med musik ett tag. Och blev idéhistoriker i identitet.
Ah, wow. Okay.
Men sen kommer jag tillbaka till Cheiron och säger så här, fan, jag tycker det är kul ändå. Vad är nästa projekt? Ja, Britney Spears nya skiva till exempel. Och så. Ja. Jag har några bra grejer här. Tyvärr jobbar jag som SO-lärare i Rolandshovskolan också. Mm. För jag måste ha
någon... sig nära.
Ja, det är bara en bro emellan. Det är lite kul. En liten bro. Så jag pendlar mellan SO...
Tekniskt sett en viadukt. Förlåt.
Ja, tack.
Ja. Ja. För det är ingen vatten under det.
Nej,
förlåt.
Det fanns
så jävla
nej,
det är
tekniskt sett en... Spång. Okej. Så att jag pendlade med det här tycker jag är kul att tänka på och prata om och tänka tillbaks. Nu är vi inne på då 98 något sånt där. Jag pendlar mellan den här spång viadukt grejen och ger SO-lektioner till högstadieelever, sen tillbaks, jobbar med Britney Spears andra skiva.
Vänta, är du behörig lärare?
Ja, nej, jag fick ta, ja, nej, jag är inte utbildad, men jag var jävligt övertygande för rektorn att jag hade skills.
Ja.
Och skötte det jättebra tycker jag, och trivdes som fan. Det är fortfarande ett drömyrke som jag kan när som helst bara byta till. Men så jag hoppade mellan det och musikstudion. Det lärdomen här, om någon vill lära sig någonting, är att om man är vimsig, virrig och har dålig struktur som problem och inte får någonting gjort, så kan det vara så att man ska fylla schemat så att man knappt har någon timme över till det kreativa, och då sker det. För jag hade gått runt innan och varit någon slags bara deprimerad, arbetslös, såhär, något extra knäck här och där, fick ingenting gjort, för mycket tid. Ja, men fast forward, jag kan ändå säga så här. Ja, det gick lite bra med låtskriverit där. Och jag fick massa pengar och det var skönt.
Minns du din första check, så att säga?
Nej, jag minns inga checkar någonsin. Men jag minns bara att jag upplevde att om det här, nu måste jag ju ha... Nej, för fan, nu kommer jag på att det är så här. Jag har upptäckt golf också.
Vid den här
tidpunkten,
tiden.
Ja. Så att det här är då signifikant för min personlighet. Jag upptäckte golf. Det är en, och golf öppnar upp sig som en sån här finns lugnet, friden. För det jag säger, under hela den här perioden fram till dess så har jag varit väldigt, väldigt deprimerad i perioder. Kanske manodepressiv eller något. Manisk och så ner och så upp och ner. Här, golfen öppnar upp någon slags respite. Upp till att där mår jag ju bra.
Någon slags meditativ tillvaro.
Någon slags missbrukartänk också.
Okay.
Då den här flaskan, den gav lugn, så att säga. Så kom det in så mycket pengar att jag förstod att jag kan ju vara på golfbanan kanske 2-3 år nästan. Och mer eller mindre ska jag säga att, jag ska inte överdriva, jag fick till en låt här och där. Men jag spelade så mycket golf. Och som en missbrukare ljög ofta när till exempel Martin eller någon annan kollega ringer mig. Så säger att jag gör någonting, alltså ljuger om vart jag är och så.
Men i själva verket är du
alltid på golfbanan.
Ja. 24/7.
Ja. Jag blev ju svinbra golfare tycker jag på så, ganska kort tid.
Vad hade du i handicap?
Jag gick ner till 4 ganska snabbt. Men jag inser att pengarna börjar ta slut och jag ger mig in i
får jag bara fråga, var kommer de första pengarna ifrån?
Jag minns min första check egentligen. Check. Den är så konstig så jag tar inte in det riktigt. Men Meja Bäckman, den artisten som var, ja, som en del känner till i alla fall.
All About The Money.
Ja, All About The Money, Meja. Och hon håller på fortfarande, men ja.
Stor i Japan, som vi brukar säga.
Exakt. Där är signifikant på två sätt.
Menar inte det. Det var ingen diss, Meja. Nej. Förlåt, om du lyssnar.
Nej, men det är så himla lätt att det låter så.
Men herregud, vad fan.
Ja, men hon,
det är mycket bättre att vara stor i Japan än inte alls.
Fuck yeah. Och jag lärde känna henne och så sa hon, kan du komma upp till mig och plinka på mitt lilla typ elpiano. Så satt jag där och snabbt slängde ur med 3-4 låtar. Och glömde lite nästan bort det, men det plockade hon vidare och sen och producerade upp det med Douglas Kerr. Den här skivan då, från det kunde jag aldrig gissa, slog igenom då stenhårt i Japan, så 1 miljon exemplar eller något. Och jag hade med de här 3-4 låtarna och, som jag bara under en fika nästan skrev hemma hos henne. Så det var en lite så här märklig känsla att det kom in pengar från ingenstans. Jag gjorde av med dem ganska snabbt, tror jag. Minns inte hur. Men det var de första pengarna. Men sen när det kommer pengar igen, och då måste jag säga, då har ju mina kollegor som jobbat på, och då pratar de om den här lilla vågen av svensk framgång. Det börjar faktiskt med Robin, skulle jag... Eller, det börjar med, herregud, Ace of Base. Såklart. Men Robin har 2 feta jävla radiohits i USA. Så här, det mest spelade. Så Cheiron är... Man bör förstå att Cheiron, här kan det fortsätta och bli stora hits i världen. När jag då håller på med då Britney Spears, jag håller på med Spin med Backstreet Boys också och en synk, och det blir lite av, inte så mycket med dem som hamnar på album, utan man, så är det ju ibland. Men Britney, där fick jag till både 1 och 2, kanske 3 låtar, varav en är låten Lucky. Det är nog kul med att Lucky heter Lucky, och det var liksom, jag har rätt mycket tur liksom. Det blev en låt som blev skitstor, och där kände jag att nu blev jag rik. Så. Men
vad betyder det rik?
Rik för mig var ju så här att nu behöver jag inte äta för alla med mamma Skans kött bara intryckta i som lyxmåltid.
Och du behöver inte heller ta ströa timmar på skolan.
Nu ska jag inte säga att jag bara rik. Jag menar att det kanske var 5-6 miljoner eller 7. Alltså det var skitmycket då. Skivor sålde som fan, var det? Det var innan streaming och sånt.
Men du fick 6-7 miljoner.
Jag räknade också ut att då mina andra i gänget fick väl 60-70 miljoner då. Ja. På något sätt. Så att jag redan då var en känsla att jag så här, jag tappade perspektiv på vad som var bra och dåligt att prestera och hur mycket pengar man ska tjäna.
Men fast det här måste vi ju på något sätt försöka dissekera. Att på något sätt att liksom alltid leva med Max Martin som måttstock på så jävla nära håll. För det gör ju dina perspektiv, antar jag, kanske fortfarande lite fucked up.
Ja, jag vet.
För du har 164 writing and arrangement credits på Discogs. Varav allt är ju givetvis inte hits, men det är otroligt många låtar. Och Martin, när jag pratade med honom inför den här intervjun, sa ju det att alltså, Alex kanske inte förstår det själv, men han har ju otroligt många mer hits än alla andra låtskrivare som anser sig vara framgångsrika.
Ja, jag vet, han är på mig med att vi har de här diskussionerna ibland. De är lite känsliga ibland, för att det är känsligt, jag vill inte få, jag vill inte att han ska ha dåligt samvete för att han lyckas så jävla bra. Det är lite viktigt för mig. Som om att han skulle känna, ja, du vet, att man sitter och äter en sjurätter, så bredvid sitter någon med en skål gröt och så säger, jag är ledsen, men nu sitter jag på den här måltiden, du vet. Jag vill inte liksom, jag vill ta min gröt och låta honom vara i fred ibland, så. Men såklart då, för de andra som håller på, som jag vet ju att bara få en låt i sitt liv spelad på radio någon gång kan vara liksom amazing.
Du vet vad James Blunt sa när jag frågade honom hur det känns när han blev kallad för ett one hit wonder. Han sa, well, that criticism comes in all cases from people with zero hits.
Alltså one hit wonder ångesten, jag är inget one hit wonder ångest som låtskrivare, men jag kan väl, det här har jag sagt någon gång förut, jag tycker det är kul, för det var en sån stark noja under lång tid när Wikipedia och så kom, att låten Lucky blev jag förknippad med som en så här framgång, så eftersom det var min stora första så USA framgång sen har jag gjort massor av, som jag tycker, skitbra grejer och bättre grejer, men det var jävla tjat om den här Lucky och dina Lucky pengar inom citationstek. Men då insåg jag sen, och jag träffade folk, var kul, och som verkade, ja, har lite koll på, jag skriver Lack, ja, bland annat den. Men då insåg jag att på Wikipedia så har någon lagt ut Alexander Kronlund, födde Breding 1971, skrivit låten Lucky med Britney Spears och Clown Mask, en finsk låt som inte ens vet vad det är, och varit inslagsproducent i Nu gammalt med Filip och Fredrik. Det var typ ungefär infot om man tittar på vad jag har åstadkommit. Jag bara, kan man ändra på det här, undrade jag. Ja. Kan man ta bort det helst? Mm. Kan man bara radera det så att folk inte vet någonting? Det kan ju inte stå att jag gjort det där bara under alla dessa år. Och det här var en grej jag höll på, som jag glömde bort det, jag orkade inte göra någonting åt det och blev arg var fjärde månad sedan i flera år, tills jag bad en person, och jag utlyste som ungefär som en hittel, eller jag höjde summan. 40 000 för den som räddade min Wikipedia. Sådär. Till slut så lyckades någon göra så att här är, jag tror inte den är fullständig, men i alla fall den speglar vad jag har gjort.
Ja.
Men då var jag jättekänslig, för att jag blev illa till mods när folk tog upp det med Lucky. För det är någon one hit wonder. Många som har en sån har själva lite ångest över det.
Mm.
faktiskt.
Men om vi bara så här, mellan tummen och pekfingret, hur många Billboard-låtar har du?
Ja, Billboard är fan en knasig lista. Det är apropå att när man räknar Billboard-hits och ska mäta sig, så kan någon person ha lyckats mer med både radioförsäljning än någon med mycket Billboard-hits. Men låt oss säga att det är en måttstock ändå.
Ja.
Så har jag väl... det är 4-5. Jag är inte så noga, men jag har haft några stycken där uppe ibland. Topp 3, topp 2, en 7a, en där. Och så. Men jag har inte haft en 1a. Och det som är lite skaver, det är att Britney Spears låt Till the World Ends skulle jag vilja säga i min...
Ett mästerverk.
Ja, fan är mig jävla bra.
Ett mästerverk.
Ja, tack. Den var Britney Spears andra singel när den skivan kom ut. Och första singeln blir en etta av bara naturlag, för att det är nya låten. Sen när Till the World Ends kom ut, som bevisligen har gått bättre. Den är omnämnd i Rolling Stones som en av låtarna det året. Och många kritik och allting går jättebra. Den blev, vad vet jag, 4 eller så. Det var andra låtar i vägen. Så att den skulle kunna teoretiskt varit en sån här en liten mysig etta som jag kan få slänga mig med på fester och så. Men det är inte det.
Nej. Men
här sitter jag utan Billboard-etter och...
Ja, fast du har ju... Alltså det roliga med dig är ju att det är ju långt ifrån över, känns det som.
Nej, men det är sant. Det är fan inte... den kan komma om 3 månader eller om ett halvår eller ett år. Om jag nu fortsätter och sukta efter det och satsa på det. Det är lite så att man ska fan... Jag är jävligt ödmjuk inför när jag sitter här och är lite låtsas gnäll över mina uteblivna billboardetter. De som har det som jag känner ska erkänna jobbar 20 gånger så hårt och fokuserat som jag.
Mm.
Det gör de fan.
Mm, jag tänkte att vi skulle komma in på det. Därför att om jag säger så här till dig. Schack.
Ja.
Pingis.
Ja.
Decimaler på pi.
Ja.
Golf.
Ja.
Paddeltennis. Vad säger du då?
Jag säger att många timmar är lagda på detta.
Finns det fler såna här grejer som jag glömde bort nu?
Sa du tennis?
Tennis sa jag inte.
Nej, det är just för tillfället. Det är ju det här. Om någon ska raljera lite över mig, så är det 2 saker ofta. Det är att jag har en period, så att säga.
Mm.
Ja, nu är jag i en pingisperiod eller en schackperiod.
Mm. TP, glömde
jag. Ja, visst. Eller i en slags besserwisser-period. Jag tittar på ett spel i din bokhylla. Besserwisser står där. Mm. En besserwisser-period. Jag är i en... det kan ju för fan vara också en esoterisk medium-flum-period. Det kan vara allt möjligt. Men definitivt så är de här perioderna... Jo, det andra grejen man raljerar över är att jag för övrigt bara... Åh, har du en liknelse? Vad roligt. Nu har jag faktiskt inte dragit en enda nu, för jag är så trött på det. Men jag tror att jag har... I programmet Idol så dyker de upp jävligt ofta. För det behövs nästan. Men det är ungefär som, och så har jag någon liknelse. Jag har bara försökt lugna ner mig med det. Så jag har inte dragit en liknelse nu, tror jag.
Nej.
Jag ska se hur det går. Det brukar vara, och Kronlund förklarar detta med en liknelse, brukar vara skämtet. Perioderna. Att ha de här perioderna är enligt, om jag hade haft en coach från början och en manager. Det här försvårar dina möjligheter på att tjäna pengar och ta vara på momentum.
Mm.
För att jag är den sämsta jag någonsin träffat på att ta vara på momentum.
Mm.
Det vill säga, det här öppnar upp för den och den chansen.
Just det. Mm. Ja, fast du ska ut på golfbanan.
Ja, ja.
Så att säga.
Nej, men nu, jag träffar Gio och Äpplet. Jag har skitkul med dem och spelar pingis. Jag åker med dem på deras turné, så att säga. Eller tennis nu. Nu kör vi 7 dagar i veckan på Salk.
Mm.
Och Lundqvisthallen. Och tar det här så långt det går, så att säga.
Mm.
Ja. För att inte tala om alla timmar jag tittar på tennis.
Men de här liksom, när du då har momentum i Cheiron eller på Doheny, alltså, och sen så, ja, fast golfbanan drar för mycket, vad är det som händer i dig där? Alltså,
det är att
är det ett flyktbeteende?
Det är absolut flyktbeteende, alltså presta upp väldigt höga krav på mig själv, framförallt när det ska då vara identitet med yrke och sådär. För jag kan sätta höga krav och fortsätta. Jag har ju otrolig disciplin med driving range och golf. Eller stå och nöta 6 timmar i rad med pingis. Men jag har inte samma liksom disciplin och nöta och gå till jobbet varje dag i studion.
Mm.
Av någon anledning. Sen är jag nog alldeles för lekfullt driven. Så. Det ska vara lek och roligt. När jag kritiserar mig själv, det här är säkert sjukt ointressant. Men när jag spelar tennis eller golf så orkar jag inte vara så tekniskt grundad, utan det ska vara lite tjusigt och trixigt och lekfullt och så.
Mm.
Och då kommer man bara till en viss nivå.
Okej, okay, alltså du orkar inte bli bäst.
Det var min första liknelse.
Ja, jag förstår.
Ja. Mm. Precis. Och när jag märker det, typ faktiskt lat kanske, om det inte är roligt, så att säga.
Min fördom kring dig är ju att, och som vi redan var inne på liksom, också med Martins ord, att du upplever dig som otroligt mycket mer misslyckad än du är.
Men det är, om jag använder, när jag är mycket Los Angeles då, alltså min första period i Los Angeles, då identifierar jag mig inte som låtskrivare producent. Ups. Det var alltså, du pratar om 2004 till 2007 någonstans där. Då identifierar jag mig med en spännande människa.
Okej.
Okay. Mm. Och mod tides som fan, för det, den grejen kan jag. Sen
vadå, alltså, so what does this guy do? No, it's just, he's alltså, just an exciting person.
Precis, man kan inte sätta finger på vad fan han, och han umgås med dem, men också med dem, och det är så här, vart tar vi honom och så där. Det där är roligt att bygga upp det.
Men under den här perioden, ditt dagjobb är ändå att gå till studion.
Nej, de här 3 åren i mitt... Jo, jag byggde en studio hemma, men det jag gjorde... Har du sett den här filmen Dig med Anthony Newcomb och...
Nej.
Alltså, Danny Warhol och... Nej. Det är förut en film som Fredrik Wikingsson tjatar om så mycket han kan. Det är han som har tvingat mig att se den till slut. Och där inser jag att det är den här hopplösa jävla Anthony Newcomb som också är väldigt genialisk. Och då får jag väl tänka då att jag verkar tycka att jag också är genialisk, eftersom jag jämför mig. Jag lägger massor av tid på att göra mycket obegripliga, utmanande grepp i musicerandet.
Okay.
Jag kommer ihåg när Martin och Dr. Luke och sådana kom på besök.
Just det. Mm.
Och bara stirrade som på en galen professor när jag visade upp vad jag håller på med ofta.
Och vad håller du på med? Kan du ge något exempel?
Konstiga mishmash av stilar och ingen ordning på arrangemangen eller strukturen. Och jävligt drogigt. Jag kan väl säga att jag behöver inte prata, låt oss kalla det att det var drogigt utan att veta om det var droger inblandade. Vem vet?
Mm.
Det var drogigt gjort.
Ja, det kan ha varit.
Kan ha varit. Kanske inte. Mm. Kanske, ja. Men det var väldigt Frank Zappa kaxigt.
Okej.
Okay. Ja, och det, med det sagt att, det är ingen jävla styrsel på min... Jag är ingen karriärist antagligen, faktiskt.
Mm.
Jag tror inte jag är så jävla bra på att vinna eller inställd på att vinna. Och då måste man ha lite tur, vilket jag har ibland, måste jag säga. Men att jag just har med att jag fortfarande är med om att jag har en riktigt stark hitlåt, så kan den hittas fram till en stor artist. Men jag identifierade mig igen med att vara en sån här... Jag började umgås mer och mer och liksom skriva mer i studio och försöka ha den här Billboard-framgångarna igen.
Mm.
Hitlåtar och så vidare. Då började det smyga sig på igen att jag... är värdelöst, jag har slängt bort mitt liv. Det är inte på den nivån det borde vara. Och så där, Så att jag hamnar nog väldigt mycket hård mot mig själv när jag tänker att det är min identitet är ganska intressant ju. Och så.
Och så fort du presenterar dig som låtskrivare och producent och typ då.
Och så ska jag berätta vad jag har gjort och så. Ja. Alltså, men om vi ska ta lite skämt då med känslan av att jämföra sig till exempel då med Max Martin. Då är jag kanske är på ett flygplan. Någon säger, du håller på med musik. Och i Sverige så berättar jag vilka artister jag jobbar med. Oh, wait a minute, you're not Max Martin, are you? Nej, men jag jobbar med honom. Och så är det lilla besvikna känslan. Det pirret uteblev. Det var ingen rolig grej att berätta att de hade flugit med Max Martin. Så att känslan där av att så här, ja, fan. Jag har nog suktat efter att kunna få någon gång säga... Eller helt enkelt så här, wait a minute, ja. You're not Cronlund, Alexander Cronlund, are you? Det har jag liksom kanske haft som lite så här, fan...
Fast du vet ju vad han gör. Den enda skillnaden mellan dig och honom är ju att han är där.
Ja, det, jo, precis.
Han är
när vi hänger och alltså, vi är ju 100% softa och upplever varandra som... det är ge och ta av inspiration och respekt och allting. Men det är bara när jag zoomar ut och använder om en viss omgivningsbedömning och ögon och så som jag kanske upplever här.
Men det är ju också, han har ju offrat någonting. Han har ju offrat en frihet som du har.
Ja, så
antar jag.
Exakt, så om man nu skulle, vilket jag inte gör för jag börjar växa från det, men om man skulle tävla med honom. Låt oss säga så här, man kan väl säga så här på skoj då. Jävlar vad han har åstadkommit legendariskt stora historiska avtryck i musik och så, men vilken pissig tråkig biografi, och det blir ingen film om hans liv så att säga, om man inte är nördigt inställd och vill veta exakt vad han har gjort allt det där. Men gud vilken rolig film och bok, om jag skulle orka, det är klart jag inte orkar det, men om jag skulle orka göra en bok eller en film, det är väl liksom men jag har vuxit upp med en jag vill återkomma till, jag har vuxit upp med en sträng syn på att man ska göra avtryck i historien. Har jag inte åstadkommit någonting i paritet med Alexander den Store lite tidigare i historien, så var det futtigt gjort.
Jag förstår.
Och det storhetsvansinnet, jag vet inte var det kommer ifrån, eller de liksom anspråken och min girighet på det, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men det är klart att det är en fruktansvärt dödfödd inställning och satsning. Bara.
Men är det något slags liksom klassresa som ska fullbordas? Du ska...
Kanske jag tyckte mig vara osedd och så ville jag vara sedd i absurdum. Eller, här är den flummigaste förklaringen då. Jag tror man föds med en inställning. Det kan man föds med en sån som ska ifrån Strängnäs. Eller man föds med en sån som vill vara kvar i Strängnäs. Alltså man, så att säga. Det är inte något som händer än alltid. Och jag tror jag föddes som en sån som... Ja, det är en potentiell sån som kanske till och med blir Adolf Hitler. Vad vet jag. Eller helst någon godare variant av historisk person. Men en del av oss hade för mycket perioder med schack och pingis och så.
Ja, just det.
Jag tänker att jag liksom hade någon slags programmering av att ta i på det sättet.
Men tänker du då, alltså om vi tänker den här tanken fullt ut, är det någon slags... Jag menar, för jag tänker mig att då om din farsa bryter upp någonstans i sin liksom prime och sätter sig på en ny arena, det vill säga Sverige.
Ja.
Alltså, kan man tänka sig att du kanske ska på något sätt ta revansch för för din en generation bakåt? Så att
jag tänker så här, när man upptäcker ju det såklart när man blir äldre. Att det var ju fan vad lik jag var min pappa och mamma ändå då. Lite grann. Lite härifrån, lite därifrån. Och då tänker jag bara, fast vi har haft olika omständigheter och så. Men min pappa hade nog liknande ambitioner och självbild som jag. Dels har han vägrat bli gammal i huvudet. Nu är han 75. Men jag vet att han är 26 i huvudet fortfarande.
Stor på Instagram.
Det är många som är, men han är verkligen envis med att leva som en fri ung som när han kom till Sverige. Han var lite musikalisk, han ville bli fotograf, han ville göra bla bla bla, men han blev en tapetserare på en ateljé på Skeppargatan, och han är kvar där.
Ja. Mm. Mm. Och tapetserare ska vi säga till lyssnare som inte vet det. Det är inte en som sätter upp tapeter.
Nej, det tror ju en del. Mm. Utan det är klä om och restaurera gamla möbler och så. Mm. Men han är en fantastisk karaktär. Han är oerhört, oerhört charmig och rolig, min pappa. Men jag tror bara att han hade idéer som inte gick och göra någonting av. Men han hade lite av det i sig som jag har. Medan min mamma är en sån typ som offrar sitt eget liv för att ta hand om andras liv. Förenklat sett.
Och där kan man väl säga att du mer då på pappa.
Min pappa Fernando, du vet, jag växte ju inte upp med honom, men ändå tycker hans kompis att det är kusligt hur lika vi är på alla, med alla maner och så. Och mamma Gitten som jag växte upp med, hon är egentligen sluta jobba, men hon jobbar ändå med små uppdrag med gamla klienter och så. Hon är en evig sån Stockholms undervärldsängel.
Egna klienter?
Socialarbetare. Ah, alltså, okay. Tagit hand om missbrukare.
Jag förstår.
Och andra utslagna. Mm.
Som jag har förstått det så pratar man ju ofta om ID i låtskrivare sammanhang. Mm. Vad är ditt ID? Alltså, är någonting som identifierar en upphovsman?
Ja, det fanns tidigare ett ganska tydligt ID som var, som jag såklart har tagit från Prince, tror jag också. Men lite av att ligga på samma ton, not och sjunga, och så rör det sig omkring med ackorden. Mm. Och rätt mycket fiffig, skön text. Så. Ja, jo, kanske det.
Eller
precis. Låt oss säga så här, det finns en låt med Prince som heter I Die For You. Där han bara kör, I'm not your lover, I'm not your friend, I am something that you never can. Han liksom bara maler på. Jag gillar mantra, intensiteten i det. Call Your Girlfriend säger vi där. Nu faktiskt, det är mycket Claes som har jobbat mest på den. Men det har väl också någon sån, tell me that you're upset, second guess I never, never said and done. Man liksom ligger och maler på och så går ackorden vackert runt.
Ja,
kan vara ett ID, vad vet jag. Eller så idigt att jag faktiskt försöker utmana i formula, i liksom hur berättelsen får, alltså låt oss säga på någon slags shortcuts, Pulp Fiction, Tarantino sätt. Vill utmana hur ordningen får vara i låtar.
Just det. Ja. Mm. Ja. Och där är det ju också så att du lite grann kanske av din akilleshäl är väl att, som jag har förstått det, att du är nästan för långt fram. Alltså ibland, i din musiksmak också. Det här, det kommer att hända, Alex.
Ibland har det visat sig.
Spara den här demon i 3 år.
Ja. Jag tänkte försöka tona ner det, men nej, låt oss tona upp det. Det har fan visat sig jävligt många gånger att det är så här, tänk vad det där hade smält nu om det kom nu, eller bla bla bla. Jag vill säga, till exempel Time Bomb. Jag ska nog inte avslöja, det finns några misstag om man ska vara petig. Som i Amadeus, Too Many Notes, fast inte det. Mm. Utan bara ett annat fel i den låten. Men Time Bomb med Tove Lo är en låt som jag och Claes Åhlund och hon har gjort som jag blir frustrerad över att inte den liksom är mer, gjort mer avtryck. Men den innehåller, om man pratar om ID, den innehåller mycket av mitt ID. Mm. Den låten. Ja. Den innehåller typ så här, om man vill så här, en typisk Kronlundvision känsla.
Den har vi här nu också. Du, vad vet du om din framtid?
Att jag kommer vara envis med att göra mitt Mariefred jag säger inte exakt adress för det kan vara idiotiskt, mitt hus strax utanför Mariefred, att göra det till det drömhus jag känner att det nästan redan är fast det är så nytt, det är fan, det är sånt jävla fokus på det nu. Och bli i, det räcker väl, och min fru och mitt barn, vi ska komma överens och vara lyckliga och lura alla de här demonerna som ligger och säger så här, det är nu man brukar skilja sig och så, du vet, som finns när man håller på med barn och hus och allting. Det ska vi inte gå på.
Den fällan hamnar ni inte i.
Den ska vi inte gå på.
Hur länge blir du kvar i Idol?
Hur länge fortsätter Idol? Nej, men jag kan säga så här, 3 år är det nu. Det är lite så här Ricky Gervais-läge på att det är nästan 1 år för mycket om man slår Ricky Gervais, tror jag. Men är man Anders Bagge som har precis börjat, eller så... är det helt upp till... Det är ett jävligt bra pappaledig jobb, kan jag säga. Måste jag säga. Och det är kul. Och det är, jag kan nog göra det mer, absolut. Om det inte är så att det känns som det är stiltje i... Och så. Ja, men du vet, jag gillar det.
Ja, spännande. Mm. Vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar lite serier också. Euphoria. Roger Ailes Loudest Voice tycker jag var lite äcklig och skön att få ur systemet. Och sen skulle jag väl säga att gå och kolla lite Linder-konserter om du inte har gjort det.
Just det. Vem tycker jag att jag ska intervjua i Värvet?
Det kunde jag varit beredd på också. Mm. Har du tagit hit Caroline Ringskog för Adda Nål igen?
Nej.
Men fan, hon är ju... Där är det ju kul jämt.
Mm. Vi...
Check it out.
Ja, tack. Ja. Hörru, stort tack för att du kom hit.
Tack.
Yes, och Idol där ju Kronlund är juryns mysigaste medlem rullar för fullt i TV4 just nu. Men vill du se annat rörligt material på Alex så föreslår jag traditionsenligt att du kvistar över till Värvets Instagram. Snabel av Värvet som du kanske vet. Nästa vecka kommer av allt att döma Marie Rickardsson hit. Men nu föreslår jag att vi avslutar med vad jag tycker är en av Alex Kronlunds klassiker. Lite förbisad kanske. Lose You med Linda Sundblad från 2006. Underbar låt. Vi hörs om en vecka. Hej då!
Start. That I will lose you.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit Musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.